Du lyssnar på Djup grav av Nevada Bar i översättning av Marie Olsson, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Kapitel 1. De där fiskdödarna är visst beredda att göra vad som helst, tänkte Anna. Vattnet rann ner för vindrutan, men med nöd och näppe kunde hon urskilja en ljusare form som guppade i 2-metersvågorna, som var grå som skiffer och lika oförsonliga. En illgrön blipp på radarn bekräftade båtens ovälkomna existens. En halv kilometer åt nordost meddelade en annan blipp att ännu en idiot var ute i något fullständigt idiotiskt ärende. Hon mixtrade irriterat med radarn, som om hon kunde få dimman att lätta genom att öka skärpan på skärmen. Hon kom att tänka på en gammal bekant, Lou, en axelbred man. De hade diskuterat vad som var så fascinerande eller inte med Hemingway. Till slut hade Lou frustrerad levererat den ultimata stöten. Du är kvinna. Du kan omöjligt förstå pappa Hemingway. Anna smällde upp sidofönstret och kände regnet piska mot kinden, rinna in i ärmen. Vi förstår oss inte på fiske heller, ropade hon in i vinden. Båtskrovet slog ner i baksidan på en retirerande dyning. Under ett ögonblick skymde fören sikten genom vindrutan innan den föll undan. En falsk horisont som föll mot ett osäkert slut. Med en krasch och en ridå av vatten fann båten åter sjön. Stöten fick Anna att svära och hon kom på bättre tankar vad gällde ytterligare diskussion med elementen. Annars riskerade hon att bita sig i tungan när nästa våg vräkte sig mot båten. 5 veckor tidigare, när hon för första gången hade släppts ut på Lake Superior med ett sprillans nytt och fräscht förarintyg i plånboken, hade hon försökt trösta sig med specifikationerna för Bertram-båten. Det var en av de mest robusta 26-fotsbåtarna som tillverkats. Enligt dess supportrar och dokumentationen som stödde dem kunde en Bertram motstå i princip vad som helst, utom en fiende torped. På en mer välvillig sjö skulle Anna ha blivit lugnad av den bedömningen, men på Lake Superiors militärgrå vågor verkade tanken på fiende torpeder vara det minst onda av diverse onda ting. Felberäkningar kunde påverka torpederna. Det som skickades iväg av en människa kunde hon väja för. Men Lake Superior bara väntade. Sjön hade gott om tid och gott om fiskar att mata. Belle Isle plöjde genom krönet på en 3-metersvåg. Under de sekunder med sikt som uppstod mellan vindrutetorkarnas svep och vattnets piskande såg Anna lanternorna på en liten motorbåt framför sig och 50 meter till höger. Hon tog spjärn mellan instrumentpanelen och förarbänken i höjd med baken och plockade upp radiomikrofonen. Low dollar, low dollar, det här är Belle Isle. Hör ni mig? Genom det statiska knastrandet svarade en mansröst. Japp, är det du där borta? Det var inte första gången Anna förundrades över att så många båtförare överlevde Lake Superior varje sommar. Det fanns inga förarkrav. Varje man eller kvinna eller barn som kunde få tag på en båt var fri att köra ut den bland reven och grunden, de kommersiella båtlinjerna och helgens nöjesfiskare. För hälften av båtförarna på sjön var kustbevakningens utmärkningar och varningsflaggor sjömärken, dykar i vattnet, grundvatten, inga svallvågor, bara ett antal snygga dekorationer längs deras rutt. Gå över till 6-8! Anna bytte frekvens från anropsfrekvensen till trafikkanalen. Bekräftar, det är mig ni ser. Jag tänker komma upp långsides på er babordssida. Upprepar, babordssida. På vänster sida, la hon till för säkerhets skull. 10-4, kom svaret. Under några minuter koncentrerades Anna helt på att känna båten, motorns kraft, trycket från blåsten och vattnets rörelser. Det fanns de på ön som skulle kunna lägga till vid en virvelvind när det var flod. Som Holly Bradshaw, som var besättningsman på dykbåten Third Sister. Och chefsrangern Lucas...